10:e avsnittet.
Och jag heter Denise.
Och jag heter Sofia. Och idag har vi en gäst. För vi ska prata om konstmarknaden, så vi tog in en expert, tänkte vi.
Och jag heter Peter. Jag studerar just nu i London min master vid Sotheby's Institute of Art. Och min master är i art business. Därav länken till konstmarknaden.
Därav expertisen.
Vi får se hur mycket expertis det kommer.
Ska vi börja med en konstupplevelse den här veckan? Denise? Ja.
Men jag var på... det träffade jag dig på vernissagen.
Mm.
Nere på något litet galleri i Shoreditch. Det var hipstertätt.
Det får man säga.
Det var väldigt ibland. Ja. Men jag tyckte väldigt mycket om det. Om ett performance. Som jag kom in i rummet. Så satt... Det var som en installation med jättestora... överdimensionerade boxningspåsar. Och sen så satt det en människa lite vid sidan av i någon slags konstig silverfärgad overall med mössa över ansiktet och sådana hörselkåpor över sig. Och när jag precis kom in i rummet så låg den och det såg lite ut som ett epilepsianfall samtidigt som någon hukade sig ner och en annan tredje människa tog en bild på den här människan som hukade sig ner bredvid den som jag antar, hoppas, hade ett performance. För det blev så där att alla stod i grupp och så var det lite så här, är det typ epilepsiattack? Borde jag hjälpa? Nej, den är nog utklädd, det här ska nog vara så. Och det var bästa för den utställningen.
För jag vet inte om utställningen säger var så bra.
Nej, men jag gillade den, jag gillade videoverket. Men,
ja, på omvåningen.
Mm.
Vad har du för konstupplevelser den här veckan?
Den senaste veckan har det varit lågt. Jag har endast hunnit med ett enda galleri. Det var Gagosian, vilket är väl väldigt typiskt för någon som studerar konstmarknaden. Men vi hade ett planerat besök. Och,
vem ställer ut den nu?
Detta är Gagosian uppe vid King's Cross. Och där ställde Joel Baslitz ut. Eller ja, de ställde ut nya verk av honom. Det var samma upp- och nedvända Baslitz som man har sett många gånger tidigare. Inget man behöver resa väldigt långt för. Men det är ju bra konst självfallet. Men inget som du behöver ta någon omväg för.
Det var Art 14 förresten. Det var en konstmarknad, eller en konst art fair som är här i London som var förra helgen.
Precis, en konstmässa i London. Det är den absolut det senaste tillskottet till...
Förra året var första.
Precis, då hette den Art 13. Och då, det var första året.
Vad är det de försöker göra som är unikt? För de försöker väl göra någon form av så annorlunda art fair i förhållande till Freeze till exempel.
Precis, de försöker ju bryta sig in och ta över det segment av gallerier som inte kommer in på Freeze men som fortfarande ska hålla relativt hög kvalitet. För Freeze är ju rätt så blockat nu. Mm. Det är ju statiskt i vilka gallerier som kommer in om det inte är någon väldigt, väldigt, väldigt stor gallerist som skulle vilja.
För jag hade en vän som var där som sa att det var mycket afrikansk tema det här året. Det var mycket, dels mycket afrikanska konstnärer men också ganska mycket afrikanska gallerier.
Absolut. Och det var väl någonstans där också några av mina favoritverk eller konstnärer jag såg under mässan var väl faktiskt de afrikanska.
Mm.
Nu hade jag turen att ha en vän som faktiskt guidade runt bland den afrikanska konsten som kunde väldigt mycket och som själv specialiserade sig på just afrikansk konst, vilket är väldigt konstigt att säga för det finns ju en
enorm mängd längre. Ja, precis, men lyckas de göra det utan att det blir kolonialt liksom, att det blir så här ett en västerländsk mässa i London försöker ta upp.
Ja, för att mässor är globala idag. Alltså, jag skulle inte säga att det finns någon helt och hållet västerländsk mässa som försöker kvotera in från andra håll. I så fall är det att man kvoterar in överallt ifrån. För att de verkligen försöker göra på Art 14 är ju att se till att ha närvaro från alla världsdelar. Vilket jag är inte helt säker, men jag tror man hade det. Alltså, vi hade ju absolut Sydamerika, Nordamerika, Afrika, Europa, Asien, Australien är nog inte alls närvarande.
Jag vet inte, men jag hörde från de som hade varit att i år var bättre än förra året och att det var mer nyanserat i år. Förra året så kändes det lite, så här, lite forcerat att försöka få in alla, men att de hade gjort bättre research i år. Att det kändes som en väldigt bra mässa utan att kännas forcerat att få in alla världsdelar liksom.
Ja, det kan nog stämma. Även om jag skulle inte säga att...
jag var ju inte där så jag kan inte...
Nej, det var... Alltså det fanns mycket framförallt i en prisvärd nivå. Mm. Och jag tror att man håller på att balansera just på att antingen sälja konst som klarar av att bara vara en väggdekoration men också försöker hålla någorlunda intellektuell nivå på att konsten ska... bara det som är så att säga intressant av curators för att ta in till exempel museer och liknande. Mm. Och det är en svår balansgång om man både ska försöka sälja till så att säga en vanlig konstköpare men också försöka placera på institutioner. Jag var väl inte helt övertygad om att de faktiskt klarade det.
Sen så var ju den jag pratade med ganska färgad eftersom det var en av hennes lärare på St. Martin som hade varit med och kurerat den. Så hon var väl ganska partisk liksom i förhållande till hur bra det var.
Nej, men det som är den intressanta saken med Art 14 är att de har tagit in ett team som så att säga är ett team som levererar resultat. Mm. Det är de som var bakom Art Hong Kong innan den såldes till Basel. Det är de som driver mässan och hon som är director för mässan är den kvinna som var director for Freeze de första åren. Hennes namn är Stephanie Dickvoss. Och det var ju som sagt då hon som ledde Freeze i början här i London.
Det kan ju ledas in på dagens konstmarknadstema lite kanske.
Ja, som jag känner mig jätteutanför. Jag har aldrig varit på någon konstmarknad. Jag har alltid tänkt att de verkar jättetråkiga.
Vad men, alltså, med marknad?
Mässa marknad, jag har aldrig varit på... Verkligen någon slags art fair.
Alltså det jag känner med... Dels har jag väl specifika frågor om konstmarknaden som fenomen. För jag tycker att den känns ganska... På ett sätt superluddig. Men på ett sätt väldigt konkret. För att det är så här... Här är ett verk. Vi säljer det verket för det här priset. På den här platsen. Så på ett sätt är det väldigt så specifikt vad som händer. När det händer. Men å andra sidan så är det ett väldigt så här abstrakt fenomen, vad gör det här värdet och sånt. Så jag tycker att medans konstmässor är något annat tycker jag, som känns som en väldigt så här display av vad som finns ute på marknaden lite.
Och jag har ingen erfarenhet av något av det, för det tycker jag.
Alltså man får ju säga, till att börja med så är inte konstmarknaden bara uppbyggd av konstmässor. Det är ju bara en väldigt, väldigt liten sektor av den globala konstmarknaden. Men det är ett intressant fenomen som är i allra högsta grad växande.
Men ja, okej, okay, så en börjanfråga. Mm. Eftersom typ för några månader sedan så var det ju väldigt mycket så här rekord på rekord på rekord.
Efter London-auktionerna.
Ja. Är alla auktioner, alltså de stora auktionerna, är alla de liksom koncentrerade på kring samma tidpunkt på året?
Ja, i en och samma stad. Okay. Då finns ju säsonger man följer.
Okay.
Så det du tänker på var London-auktionerna, gissar jag, som var ungefär för en månad sedan. Och då pratade vi framförallt om Christie's, Sotheby's och Phillips.
Mm, men typ kanske för några fler månader sedan.
Mm.
Ja, det kändes som att det var mycket så här typ amerikanskt.
Ja, absolut. Då är det New York. Absolut.
Är det som modeveckor?
Det är lite som modeveckor. Och det som är intressant nu är ju till exempel med... För att länka till Freeze som vi precis pratade om så flyttade ju faktiskt de två stora auktionshusen, Christie's och Sotheby's, sina försäljningsveckor för contemporary art, alltså samtidskonsten, till att ligga i samband med Freeze-veckan. För att det blev en sån
stor... Är det för att man får en hype liksom?
Det blev ett sånt stort event för man har köpare, samlare och...
På plats liksom.
På plats redan. Så då får man liksom synergieffekter. Även om man kan tänka sig att det kanske blir så här att... Varför, men vänta, de spenderar väl pengarna på det ena eller det andra. Varför vill man då ligga tillsammans? Men det handlar om att man har allt fokus på ett och samma ställe.
Vilken tid på året är det?
Det beror på stad. Men det är ju London och New York som är de två stora försäljningsplatserna. Och där kommer det säsongsbaserat och ligger alltid samtidigt.
Mm. Men jag tycker det är intressant för när du och jag, Peter, var ju på London Art Fair och var på ett tak då. Och då var det mycket snack om just att, här, att konstmarknaden har blivit mycket mer som modeindustrin. Att så här, det går mycket mer i, nu är det här inne. Alltså konstmarknaden har väl alltid handlat om vad som är inne just nu. Men att det har blivit ännu mer så att det går mycket mer i cykler om säsong per säsong per säsong. Är det någonting som man är medveten om eller har det bara hänt? Eller varför är det... Är det för att fler, är det för att fler eller färre kan köpa konst? Eller varför har det blivit så himla mycket mer säsongsbaserat liksom?
Säsongsbaserat i trender, i cykler.
De pratade mycket om trend typ. Alltså här, folk köper mer och mer i trend snarare än i så här lång samlingsfaktor. Utan så här, nu är det, den här konstnären har haft det här stora
absolut
retrospektivet. Eller den här stora solutställningen. Absolut. Så nu är hon eller han superhypad. Så då köper jag verk av henne liksom.
Precis, men det är ju faktiskt inte auktionshus som vi var inne på som egentligen styr det där, utan det är ju de så kallade gatekeepers till att komma in på konstscenen, där du har framförallt de primary galleries, de stora gallerierna. Sen självfallet har du curators som skapar utställningar, och du har museum directors och chefer för olika institutioner och foundations. Det är de som är gatekeepers som bestämmer trender, och det går ju absolut väldigt, väldigt mycket snabbare än vad det någonsin har gjort tidigare. Trender byter av varandra, konstnärer är inne och försvinner eller är inne och blir kvar, beroende på om någon tar dem under sina vingar.
För att jag tycker det är intressant också, för om man pratar om konst som har kommit från politiska event, till exempel som det har blivit en ganska stor hype kring libanesisk konst här från Beirut-scenen den senaste tiden. Och det har varit många västmuseum som har börjat ställa ut konstnärer från Beirut och den regionen. Och då antar jag att marknaden också går upp för den typen av konst, för att det blir intressant och det blir hypat. Men ser konstmarknaden ut så att det är en hype under ett halvår, ett år, två år, och sen försvinner de konstnärerna från konstmarknaden och syns inte igen?
Eller nej, hur? Så är det väl inte. Det finns både och. Självfallet finns det de som skjuter upp väldigt snabbt och sen försvinner. Det finns ju några olika kända exempel med konstnärer som har clashat med sina gallerister, som helt enkelt har kommit i bråk med varandra. Och det är ju framförallt om en gallerist idag, om vi pratar om de som är så stora som David Swerner eller Larry Gagosian eller till exempel Pace Gallery med mera, så har de ju en sådan kontroll på marknaden, och de har ett så stort lager, ett stock av den konstnären, att om de skulle välja att dumpa, att göra sig av med den konstnären, så kan ju den marknaden aldrig någonsin återfå någon integritet, för att den anses vara bränd, så att säga.
Vad gör samlare då? Om vi säger att de har köpt ett verk som, av en konstnär som har varit hypad, och de tror, för jag antar att köpare ofta köper för att de tror att det ska vara en långsiktig investering liksom. Vad gör man med det? Försöker de sälja det? Ger man det till ett museum? Behåller man det och hoppas på det bästa om 15 år? Eller vad? Det måste finnas någon form av forskning på beteende hos samlare liksom. Vad man gör i sådana.
Det finns forskning om det. Och all forskning som jag har tagit del av är att den i särklass största anledningen till att någon investerar i konst är fortfarande passion, intresse. Och viljan att ha något visuellt intressant, något intellektuellt stimulerande eller bara något vackert. Så att investerings och möjligheten att tjäna pengar på det är någonting som faktiskt fortfarande är sekundärt. Även om det är så enormt stora summor, så menar alla samlare och spelare eller aktörer.
Det låter ju som att det kan vara en liten efter, alltså konstruktion. Det låter väl bättre att säga att jag köpte den här jätte dyra objektet för att jag tyckte att det var fruktansvärt intressant och visuellt. Men jag vet inte. Eller så är det bara jag som är.
Det finns extremt många olika faktorer. Självfallet är det också så här att har man kommit in i nya pengar och blivit förmögen väldigt snabbt, så vill man ju ha tillgång till en viss sfär. Och en sådan sfär är ju att vara samlare på högsta möjliga nivå. Så då handlar det ju om wall power. Då handlar det om att man köper sig en identitet. Man köper sig tillgång till en sluten klubb. Så det är också en faktor, självfallet.
Men då har jag en fråga. För jag tycker det är intressant. För å ena sidan så vill man köpa sig in i en klubb. Men å andra sidan så är konstmarknaden väldigt hemlig. Man vet att det finns kanske 10 stora players som köper väldigt mycket som går ut på marknaden. Men varför vad vinner man på att det är så hemligt liksom? Varför är konstmarknaden så hemlig?
Det går nog inte att säga att hela konstmarknaden är hemlig.
Nej, men de här stora samlarna är ju ofta ganska hemliga på något vis.
De stora samlarna är hemliga, de stora galleristerna är ännu värre, ska man säga. Det är väl de som är absolut svårast att få någon information överhuvudtaget.
Men vad finns det för system bakom det? Varför är det viktigt?
De bygger ju upp en prisbild, vill styra en marknad utan att någon har insyn i vad som egentligen finns. Alltså det var precis det som hände. Damien Hirst är såklart ett uttjatat exempel, och det är en fruktansvärt tråkig konstnär om jag får säga vad jag tycker. Men där har man ju exempel på att deras primära, eller Hirsts primära gallerister som var Jay Joplin, White Cube och Larry Gagosian hade ju väntelistor under tiden när han var på sin absoluta topp. Och det var ju ingen som inte var en känd institution eller en väldigt, väldigt känd samlare som fick tillgång eller ens möjlighet att köpa verk från dem. Men sen läckte det ju listor på att det fanns hur mycket som helst i deras stock. Och det handlar om att de vill placera det. De kan ju kontrollera en prisbild, därmed kontrollera värdet på vad de har genom att kontrollera vem som får ha det. För att den här typen av gallerier vill inte sälja sin konst till personer som de inte känner personligen eller vet vad de ska göra med verken. Ofta får man skriva under på att man till exempel donerar konsten till en institution istället för att sälja vidare.
För det är det som också är mitt problem lite med konstmarknaden. Att det känns som att dels att den är så stängd, alltså det är samma person som köper. Och då har jag alltid tänkt så här, men borde inte konsten vara för alla? Liksom att så här, jag vill också kunna se en Damien Hirst. Jag tror inte att Damien Hirst, när han började på konstskola på Goldsmiths, att han bara, jag vill inte att någon ska se mina verk. Jag vill att en person ska köpa det skitdyrt och sen ska det försvinna. Jag kan tycka att det är viktigt då att poängtera att faktiskt konstmarknaden ofta, om man har sådana kontrakt att det ska gå ut på institutioner, så finns det ändå någon form av publikt intresse av vem som får verket i samlarvärde kanske. Eller jag vet inte, förstår vad jag menar?
Jo. Fast min, alltså, jag känner att, nu tycker jag alltid blir väldigt cyniskt, men att ger man ett, alltså, du måste ge det en institution, så finns det ju ett metafysiskt värde i att typ såhär, okej, du har haft någonting bra och nu ställer vi ut det på en bra institution och då...
Och då ökar ju värdet för att du har ställt ut det på en bra institution.
Men det kommer ändå till allmänhetens glädje.
Ja, men så är det andra samlingar som är lite halvprivata, typ företag köper konst, hänger upp det. Och jag hade någon historia på någon på ett seminarium jag var på.
Bank, Deutsche Bank. Deutsche Bank är den mest kända corporate collection i världen, skulle jag nog vilja säga. De har samling på någonstans mellan 50 och 60 000 konstverk.
Ja, en av mina lärare hade haft någon sån här kort... kort liten karriär i att guida runt där. Och tydligen så bytte de väldigt ofta. Så varje någon kväll de skulle gå runt med folk som hade jobbat där. Eftersom de hade köpt den där vissa väldigt intressanta konsten för att glädja de som jobbade där. Och alla som man hade pratat med som jobbade där hade varit så här, inte alls vidare uppskattande av den. Och mest tyckte att de hade köpt konst i samtidskonst som någon slags investering för att kunna få någon slags kulturellt värde. Men att det de sa var liksom för att vi vill att ni ska ha en trevlig arbetsmiljö. Så jag vet inte, ligger det, alltså så här företagssamlingar, är det någon slags mellansfär mellan institutionssamling och privatsamling? Eller?
Det finns ju olika profiler också av det. Där du har vissa företag som har... vad jag skulle kalla ett genuint intresse av att både stödja och investera i konst för att ha till sina arbetares glädje i lokalerna, men också för att stödja projektutställningar och så vidare.
Som lite mecenat.
Lite som mecenat. Det kan jämföras ungefär med att det finns väldigt många företag som stödjer ungdomsidrott till exempel, eller fotbollslag. Alltså det är det är sponsorship där man får marknadsföring samtidigt som man stödjer någonting som man tycker är viktigt och värt att stödja i samhället. Men det finns ju också såklart den andra aspekten där det ska vara en slags investering, men då handlar det inte så ofta om det som är en corporate collection, för att den är oftast på display, den visas oftast upp, utan då handlar det ju snarare om wealth management, alltså private banking, väldigt, väldigt rika individer, det som kallas high net worth individuals, när de väljer att diversifiera sina investeringar till konst, då handlar det om att man köper konst endast för att ha i en låda, en crater, förflyttade till en frihamn. Och sen handlas den nästan som en aktie på börsen inom den frihandeln. Det är ju en helt annan del av konstvärlden. Det är ju det som är art finance snarare. Det är inte alls corporate collections.
Vet man om det finns någonting som man egentligen vill komma åt i en sån låda?
På vilket sätt menar du?
Men alltså, är det något sånt här riktigt fint konstverk, eller så här, högt värderat, eller jo, högt värderat är de väl antagligen, men någonting som skulle vara mycket, mycket intressantare om det hade hängt på ett museum som alla hade kunnat fått se. Finns det någonting sånt som är sådär?
Absolut.
Det har sett på väldigt länge.
Absolut. Det som framförallt finns i de här frihamnarna, det är såklart det är ingen som vet helt och hållet. Det är väldigt hemligt. Om man bara tittar på vilket segment av marknaden som är intressant och väldigt stabilt och säkert att investera i, så är det ju det som kallas blue chip art, alltså den absolut högsta nivån, den högsta kvaliteten. Det som säljer för högst priser. Så mycket av det som säljs till privata individer kan ju så väl gå upp och hänga på en vägg hemma hos den individen, som att det doneras till ett museum, som att det faktiskt bara ställs i en låda.
Men där... Jag tror att det här är mitt stora problem med konstmarknaden. Att konstmarknaden känns så himla... Jag vill inte säga modernism, men det känns så himla mycket så här, som att vi bara... Den blir så inramad i något visuellt. Och så här, jag blir så orolig. Men vad kommer hända med performance som du inte kan köpa? Vad kommer hända med... Speciellt på 90-talet så gjordes det mycket så här, mer pedagogisk konst. Där konstnärer åkte ut till olika platser i samhället och gjorde konst tillsammans med... människorna som bodde där för att göra större projekt under en längre tid. Och sådana verk, precis som performanceverk och annat, försvinner ju lite från konstmarknaden, för det går inte att sälja. Så ibland så får jag en känsla av att konstmarknaden som fenomen säger ganska mycket om konstmarknaden, men det säger ganska lite om konsten som idé och som struktur. Medan utåt sett så kan det ibland låta som, när man ser på siffror och sånt, att ja, men vi vet ju vad som är bra konst, för det är ju det som säljs. Men det finns ju väldigt mycket bra konst, om man nu kan definiera bra konst, som aldrig kan hamna på konstmarknaden. Vad har konstmarknaden för ansvar? Har de något ansvar? Eftersom det blir en väldigt visuellt, du kan hänga det här på väggen, eller Damien Hirst som är en väldigt stor installation. Men det finns ändå någon form av, man kan ta på verket liksom. Det är inte så mycket idéverk som kommer från konstmarknaden. Men har konstmarknaden någon form av ansvar för det, att det ska finnas all typ av konst, eller är konstmarknaden den här lilla klicken som säger ganska mycket om konstmarknaden som fenomen, men säger ganska lite om konsten som fenomen?
Konstmarknaden, eller det som händer i konstmarknaden och det verk som säljs, är ju framförallt två- och tredimensionella. Vi pratar fotografi, vi pratar måleri, vi pratar självklart editions, litografi och liknande, och skulptur. Det finns väl en liten mängd video, multimedia.
Men det är också svårt att sälja liksom.
Det är svårt att sälja. Det tar sig liksom sakta men säkert in på konstmarknaden. Det har skett senaste tiden. Men självfallet, alltså när det kommer till exempel sånt som performance och happenings, så är det, går ju inte de att sälja, även om det finns exempel. Till exempel Tino Segal, som ju fick Guldlejonet på senaste biennalen. Om han säljer ett verk, det han säljer är att han viskar instruktionerna till den nya ägaren. Det kan ju mycket väl vara ett statement från honom, men samtidigt...
Men det är ju ganska så här, det känns som att sen kanske, alltså man har försökt, konstnärerna försöker komma ifrån, springa ifrån konstmarknaden. Okej, vi ska inte göra, ska bort från objekten via performance, eller okej, vi börjar göra jättestora saker som typ ingen kan, förutom typ en institution, kan investera i, för att det är ingen som har så stort vardagsrumsgolv som man kan ligga i ett stort betongkloss på där. Och om man typ gör pedagogisk konst, så står det såhär kollektiva idébaserade grejer, att de typ såhär försöker springa ifrån, men sen så letar de ändå in typ såhär, men vi tar ett foto på det, men då kan vi ändå sälja det.
Jag förstår, det är ju för sig konstnärernas egen, de själva eller deras gallerist samband med konstnärens intention som gör det. Det är ju inte något som ja, såklart, då är ju galleristen en del av konstmarknaden, men samtidigt, en konstnär kan inte leva på att det finns bara glada människor som tittar. Alltså även de lever i en verklig värld där man måste ju på något sätt tjäna pengar. Det är väldigt cyniskt, men alltså även de måste ju, och det andra alternativet är såklart att de kan sponsras av en mecenat eller en institution, men det finns ju inte public funding nog för att kunna ta hand om alla konstnärer i världen.
Men jag tänker bara såhär, kanske inte de som är i konstvärlden, men många så här, utifrån sett så kan det se ut som att, ja men det är ju ändå ganska lätt att mäta konst, vi ser ju vad det är för konst som säljer, eller vad det är som säljer liksom, och det är två eller tredimensionella verk. Vad gör det med så här historisk skrivning och vad som kommer in i historieböckerna liksom? Eftersom det är det som säljs och det är det som får någon form av record list. Så i alla fall har det funnits väldigt viktiga verk, men som är mer idébaserade. Så känns det ju ändå som att konstmarknaden har ett ansvar i förhållande till historieskrivning också, för att de...
Konstmarknaden har absolut ett ansvar, men det går oftast på det andra hållet. Alltså det som tar sig in i historieskrivningen, det som är etablerat från alla olika institutioner som utgör konstvärlden, när vi pratar om liksom den publika, public sector, och vi pratar om den akademiska sektorn, och vi pratar om kritik och att skriva om konst. När alla de kommer överens om en och samma konstnär, så är det ju någon som blir intressant på marknaden också. Mm. Det är väldigt få exempel där man kan se någon som blivit bara upphottad av gallerier, kommersiella gallerier det vill säga, och auktionshus, idag också mässor och andra plattformar för att sälja som består. Det faller ofta pladask.
Mm. Men nu känns det ju som att du måste så här, lite sitta och försvara konstmarknaden. Det är inte så det är. Men det måste ju finnas någon anledning för dig varför du är så här intresserad, för jag vet ju, du har ju pluggat ihop på konstmarknaden, det är inte bara det du är intresserad av, men det har blivit ett större intresse liksom.
Absolut.
Vad är det som du tycker är intressant med det och gör det vettigt, eller vettigt kanske inte är rätt ord, men intressant som ämne liksom i konstvärlden? Eftersom det ändå, man ska inte säga att konstmarknaden är konstvärlden, det är ju en del av hela konstvärlden.
Det finns väl många olika svar på den frågan, hur vi hamnar på den plats vi är just nu. Vi började som du sa i ett non-profit-galleri där vi jobbade med unga konstnärer, och det tycker jag fortfarande är extremt intressant. Sen så har min väg tagit mig genom att jobba på auktionshus i Sverige, men där jag samtidigt läste curating vid universitetet. Så jag har bollat de här två sakerna väldigt mycket. Att jag just nu är i London vid Sotheby's Institute och läser just art business, kunde lika gärna ha varit att jag läste contemporary art, för det är samtidskonsten som jag är intresserad av. Och jag får väl tillägga att även jag är cynisk till delar och kritisk mot aspekter av konstmarknaden. Men jag tror att jag fann det extremt intressant med just värdeskapande. Vad som ligger bakom, framförallt sociologiska aspekter. Det som inte bara går att titta på siffror, utan det handlar om hur nätverk byggs upp inom konstvärlden och hur den typen av relationer, både mellan konstnärer och mellan aktörer, kan skapa värde.
Om du skulle ge en så här konstmarknad 101, hur skulle du så här enkelt förklara den, kanske inte både med siffror men också utan siffror. Så här, hur kan ett verk vars material kostar 2000 spänn helt plötsligt kosta 5 miljoner? Liksom?
Eller mer.
Ja, eller liksom helt absurda summor.
Helt absurda. Om vi tar exemplet från förra året 2013 när en bacon sålde för, jag tror det var, $127 miljoner. En triptyk, det vill säga, alltså det är värdet det är kanske ska delas upp på tre, men nej, skämt åsido, det är extremt svårt att svara på. Självfallet, det går det inte att jämföra med någon annan produkt som säljs i världen. Alltså det kan ju komma i närheten av bostäder till exempel, som kan ha astronomiska priser också.
Eller fotbollsspelare
möjligtvis, det är något jag kan väldigt lite om. Men där det handlar om location. Och det är väl exakt samma sak egentligen med ett konstverk. Bara att location är att man ska associeras med en stjärngallerist. Man ska ha toppnivå på auktioner, man ska finnas med på de bästa museerna, man ska samlas av de bästa samlarna. Men hur kommer man dit?
Till exempel som jag sitter nu med massa konstnärer som går med mig på St. Martins. Som sitter, och jag är med dem i deras studio kanske en dag i veckan, så sitter jag och de flesta av dem vill ju leva på sin konst.
Kommer förmodligen tyvärr inte kunna göra
det. Och de flesta kommer inte kunna göra det. Men det är det de flesta önskar. Och många av dem vill inte komma in på konstverket för de ser det som kommersiellt. Men å andra sidan så är det det de vill, för de vill ju ändå leva på sin konst. Mm. Men även fall, när man kommer till de här, du ska vara representerad av rätt galleri. Men hur kommer man dit liksom? Vad, är det bara nätverk? Måste de bara träffa rätt person på rätt plats? Eller kan deras verk vara så bra? Alltså vad kommer värderingen i vad som är bra konst?
Kvalitet
när det kommer till konstmarknaden?
Kvalitet ligger ju absolut i grunden. Annars finns det ju ingen som skulle våga sig in att satsa sitt eget rykte i en...
Men kan de inte själva bygga upp kvalitet? Alltså säga att det här är kvalitet. Alltså de bygger upp sin egen lilla bubbla av så här, det här kallar vi kvalitet.
Ja, nej. Konstnärer skulle jag vilja säga kan inte göra det själva.
Nej.
De kan skapa konst. Men kvalitet är väl snarare någonting som valideras, kan man säga, validates, bekräftat av konstvärlden och de institutioner som utgör konstvärlden, där du framförallt har ju museerna, där du har curators, där du har akademiker som skriver och forskar och där du har journal och critics
För det känns ju som att det är där det blir intressant. Vem är det som skapar, vem är det som säger från början att just den här konstnären har kvalitet, den här konstnären har inte kvalitet. Om vi säger att alla läser samma utbildning, de är ju ändå 35 som läser på min masterutbildning. Och det kanske är en av dem som kommer kunna bli hyfsat stor av de 35.
Mm.
Men vad är det som gör att den personen, det måste ju ändå någonstans börja med lite nätverkande och komma in på ett galleri, sen ser någon annan curator det, och sen skrivs en recension i Art Forum, och sen så... Alltså det känns ju som att det är ganska mycket slump också på vägen.
Ja, absolut.
Jag tänker att det är ganska... Alltså om man ska gå åt andra hållet från typ jätteastronomiska summor. Men det som när man går runt på de här små gallerierna runt här.
Mm.
Och kollar på när de har lite så här värderat sig själva. Och det känns... Ja, men det måste ju vara så himla svårt att så här, ta in något så här. För okej, du hör så här, materialkostnaden är inte så högt. Men det är fortfarande så här typ, ja men du har jobbat på den här grejen ganska länge. Ska du räkna ut någon slags timlön? Och sen så står det alltid någon och lite så här, varför ska jag betala så här mycket för det här? Det där är ju inte värt. För det här typ så här, hur, alltså finns det någon så här typ grund, så här, prissättningsmodell som man utgår ifrån för att hitta ett sånt pris om man skulle ha, om man bara kommer till ett galleri?
Precis. Nej men det är absolut största fel som många konstnärer gör. Ett väldigt konstigt fel är att man prissätter sig själv för lågt.
Mm.
Gör man det upprepade gånger så kommer man aldrig komma ur det träsket.
Nej, och det känns ju lite som att så här, typ, gräva grop för alla andra också. För att om alla lägger typ på en ganska låg nivå så typ om någon alltså, nej, men faktiskt jag är värd mer. Så blir det så här, varför skulle vi betala mer för dig när man ändå är på samma?
Mm.
Jag tycker det här första steget är nästan det intressantaste i konstmarknaden. Vem... För jag fattar sen när man har börjat bygga upp ett rykte att det handlar om att synas på rätt plats. Med rätt gallerist, på rätt auktion, vara med i rätt tidning. Jag förstår det, men hur man liksom kommer dit, finns det någon form av logik där? Eller är det ganska mycket slump av de här 35 som säger, om vi säger, de har ju ändå kommit in på samma utbildning på St. Martins och de läser Fine Arts. Vad som händer med de 35 känns ganska slumpartat. Vem av dem som kommer hamna på marknaden och inte?
Mm.
Är det det eller är det?
Det är en fråga som jag inte har någon sån här universal svar på. Tyvärr måste jag vara tråkig nog att säga att man måste nog titta på varje individuellt fall. Om man ska lyssna på någon form av värderingsprognos, eller man ska kalla det, som jag skulle kunna hjälpa till med. Men absolut, det är extremt många olika faktorer som spelar in där slumpen är väldigt stor. Men det är väl inte någonting som är unikt för konstmarknaden. Nej. Skulle jag säga, utan det handlar väl för alla möjliga människors karriärer inom alla möjliga yrken.
Finns det något annat inom konstmarknaden som du skulle säga är... Vad är det som konstmarknaden gör med konstvärlden som helhet som är bra och vad gör konstmarknaden som är dåligt? Om man skulle göra så här 101 för folk som inte... För i min värld så är konstmarknaden ett fenomen av en hel konstvärld.
Mm, mm.
Och den påverkar olika delar av konstvärlden men inte hela konstvärlden.
Ja, absolut. Det som är bra med konstmarknaden är väl på något sätt också det som kan vara dåligt med konstmarknaden. Det som är bra är att den bidrar till spridning av konst till en större mängd människor. Hur konstigt den kan låta om man pratar om de här väldigt, väldigt höga priserna där det faktiskt är oftast verk som kanske försvinner från liksom det publika ögat. Så är det ju på samma sätt så är det ju företag som ofta sponsrar de absolut största museiutställningarna. Den konsten hade man inte kunnat förflytta med tanke på att där kommer också försäkring, konstförsäkringar in som är nästan mer löjliga än vad konstverk är. Sen finns det ju till exempel de mässorna som inte, där det handlar om kommers och det säljs och det är gallerier som försöker satsa på nya marknader. Men samtidigt så är det absolut så stora besökarantalet, det är ju bara helt vanliga människor som tycker det är spännande att få se på en och samma plats konst från hela världen som, som möter varandra i de här små båsen. Sen är det såklart det då att, man, att den spridningen och, eller hjälp till att nå ut, om man kan kalla det så, är väl också på något sätt fel att det ska finnas ett ekonomiskt intresse bakom det. Jag är ju intresserad av konst för konstens egen skull, även om marknaden såklart är väldigt intressant. Det som bidrar till att det finns liksom en, vad ska man säga, delvis fungerande konstvärld, inte konstvärld, men att det kan få nå ut och inte bara vara inom väldigt slutna kulturella små sfärer är väl också det som i andra änden kan vara dåligt, att det finns då, att det är företagspengar, att det är privata pengar.
För, ja, när man säger så här att det når det publika mer för konstmarknaden så känns det som motsägelsefullt i mina öron, för det känns som att det är exakt tvärtom som konstmarknaden. Så här, de höjer priserna till en nivå så att den gemene man skulle aldrig kunna köpa konst. Och de bestämmer vilka som ska säljas genom en hype eller genom en trend. Så konstnärer som kanske också är bra konstnärer inte kommer in. Så de faller. Så det är också en väldigt motsägelsefull marknad liksom.
Ja, absolut.
Vad tror du kommer komma in nästa på marknaden? Vad tror du är nästa? Vad är din prognos? Vad ska man investera i nu? När det är billigt.
Vad ska man investera i nu? Ja.
Om jag har 10 000 spänn nu.
10 000 kronor?
Ja. Vad skulle du säga att jag skulle gå och köpa? Om jag skulle gå in på Art 14 förra veckan.
Ja.
Och vad skulle jag ha köpt?
Ja, du hade kunnat köpa jättemycket för 10
000 kronor. Okej, kan vi säga att jag har 25 då? Jag har 25 000 kronor.
Okej. Precis, utan att börja prata om individuella gallerier eller konstnärer så skulle jag nog säga att fotografi, möjligtvis från Östeuropa, där det fanns några intressanta gallerier, är det som kan vara mest intressant och mest prisvärt. Där jag såg några exempel som var på rimliga nivåer. Det är såklart mycket pengar, men det
är... Vad är det som gör att du tror att det är nästa marknad? Eller finns det någon så här...
Det har väl redan... marknaden för fotografi har väl redan mognat på något sätt. Men det är fortfarande endast halvvägs in i rummet för fin konst. Eller fine art, det översätts fel. Men fine art, den är liksom högre nivån av konst som man... Ska följa den gamla typen av discipliner. Men det är inte helt och fullt där. Så att det finns ju många luckor att fylla.
Och varför är det östeuropeisk?
Helt enkelt för att det inte är fullt lika etablerat som västeuropeiskt. Alltså det finns, som vi pratade om i början. Det fanns flera intressanta afrikanska konstnärer också. Där jobbar man inte så mycket med fotografi. Så då är det ju att man pratar om något helt annat. Kina hade jag kanske hållit mig lite ifrån just nu.
Men Kina känns ju som att de har ökat ganska mycket i pris. Det känns inte riktigt lika prisvärt för 25 000 kronor längre.
Precis.
För det känns som att den boomade lite för 5-10 år sedan. Att det blev väldigt så poppis att köpa.
Även om den kinesiska, framförallt auktionsmarknaden, är den största i världen nu. Har slått ut USA de senaste 4 åren. Så är det ju... Men det högre skiktet av kinesiska konstnärer som har så att säga en global närvaro som finns placerade utanför Kina. Jag skulle nog inte köpa någonting på rent investeringsmässig grund som endast har en lokal marknad, för att den kinesiska marknaden är väldigt svår att förstå. Om man tycker det är lite märkligt här i Europa eller i USA så är det än svårare att förstå vad som händer där.
Jag tycker det är intressant också, för att om man pratar runt med folk som ska skriva sina masteruppsatser så är det ganska många som ska skriva om öst. europeisk konst och deras och hur de börjar ta sig in på marknaden. Vi har en i min klass, jag vet att du har en i din klass som ska skriva om det. Så det känns som att det är någonting som är på gång. Så nu har alla det och köpa europeisk fotokonst.
Ja, men citera inte gärna mig. Så att jag inte blir indragen i några lagliga disputer.
Men då har vi en sista fråga. Har du några tips på saker man ska läsa? Som till exempel, jag förstår mig fortfarande inte riktigt på det här och vill läsa mer.
Mm.
Vad ska jag börja med? Och vad kan vara första ingångsboken? Och finns det också kanske 2-3 böcker som är på olika nivå av svårighetsgrad?
Nu är jag lite bias för att den bok jag ska rekommendera först är av Ian Robertson, som är head of Art Business Studies på Sotheby's Institute. Och den heter The Art Business bara. Den är bra för att där finns så väldigt många olika aspekter. Där finns ett kapitel som handlar om etik inom konstmarknaden. Det finns en som handlar om lagar. Det finns någon annan som bara fokuserar på en specifik marknad som Kina till exempel. Så det finns väldigt många olika saker som tas upp. Men den är samtidigt skriven av akademiker från olika platser runt om i världen. Jag kom precis på att det är faktiskt en co-author som heter Derek Chong, som är två. Ian Robertson och Derek Chong. Den är väl en första ingång, men den är akademisk ska man säga. Någonting som är en lite mer populär litterärt är väl kanske Sarah Thorntons sociologiska studie av
7 days in the art. Det var mitt tips!
Days in the art. Där har du ju den olika institutioner också, som är så att säga värdeskapande.
Och den är ju lite mer, den är inte fiktion, men den känns mer fiktion för att hon träffar olika människor och umgås med dem och ser lite hur de beter sig.
Ja, precis. Allt från den stora konstnären, som i det fallet är Takashi Murakami, den japanska, till att hon spenderar en dag vid pris, alltså ett av de stora konstnärspriserna, till att hon spenderar en afton på en
evening.
Det är Turner Price hon är på. Till att hon är på auktionen, till att hon spenderar en dag i The Crypt, som ju är liksom konstnärsskolan där man så att säga börjar. Så att den tar ju upp väldigt många olika sfärer och institutioner, men på ett lättillgängligt sätt.
Och den är inte egentligen så mycket om konstmarknaden som sådan, men mer hur hela konstspektaklet går till.
Liksom. Precis. Men det är ju hela konstspektaklet som är, liksom, ligger i grunden för konstmarknaden, som man vill säga.
Och sen har du någon som är, jag vet att du hade en bok som heter Taking Prices, vad heter den?
Talking Prices, det är av Ulla Veltois. Den är väldigt intressant, den handlar om värdeskapande. Den är både cynisk i att det handlar väldigt mycket om siffror och att man bara tittar på...
Jag läste första kapitlet och ville gråta typ.
Ja, precis. Den kan vara extremt cynisk där man bara pratar om hur till exempel mer kvadratcentimeter ger mer i pris för vissa konstnärer och vissa färger står över andra. Men den tar också upp rätt så intressanta så att säga, sociologiska faktorer senare av värdeskapande. Som inte bara handlar om rent prissättning utan värde i andra typer av värden också.
Som vädret utanför.
Som vädret utanför auktionen till exempel. Sen skulle jag väl nog, sist kan man följa något på nätet. Man skulle kunna till exempel, om man vill bara följa med vad som händer i konstmarknaden, den stora, globala, så är väl Art Market Monitor förhållandevis enklare, för då får man bara korta uppdateringar. En annan är ju att läsa The Art Newspaper, där det finns väldigt mycket om det.
Vad du säger, Denise, du har varit tyst en stund.
Ja, men det här är ju så konstigt. Det är ju bara ett stort mindfuck, tycker jag. För det kan vara värt så mycket. Och hur det fungerar.
Har du några tips?
Det första eller andra avsnittet vi hade så tipsade jag om 2 stycken P1-dokumentärer som heter Konsten och miljonerna. Eller Konsten och miljarderna. Det gick 2010.
Jag har också en bok som jag, fast som är nästan helt motsatt, som är av Claire Bishop, som heter Artificial Health. Som handlar just om så här institutioner och konsten. Och hon pratar mycket om konst som inte går att sälja, alltså happenings. Långa konstprojekt och hur det tas om hand om i konstinstitutionen. Så Claire Bishops bok Artificial Health tycker jag är jättebra, som en så här inte som en motpol men som en ytterligare förståelse för bredden på både konstmarknaden men också hela konstvärlden liksom. Mm.
Finns väl en jag skulle kunna lägga till faktiskt som är intressant som man också ser från andra hållet. Det är en holländsk författare som heter Hans Abbing, har jag för mig, som heter Why Are Artists Poor. Det är också en rätt så intressant bok där man så att säga ser på det från ett annat perspektiv. Ett mycket mer kritiskt perspektiv där man också ser på konstnärers levnadssätt och förmåga att ta sig fram på sitt skapande så att säga. Det är inte bara konstmarknaden, det finns ju andra faktorer som väger in, men den är läsvärd.
Bra, då har vi avklarat dagens avsnitt.
Ja.
Vad ska vi prata om nästa gång?
Tänkte väl museum och institutioner.
Det blir intressant.
Ja.
Var hittar man oss någonstans?
Man kan hitta oss på Facebook. Man kan hitta oss på konstpodden.blogspot.co.uk och på iTunes.
Ja. Tack för idag.
Puss och kram.
Hejdå.